Skogsfredag igen, det är podd nummer 104. Det är den 11 mars 2022. Och vi kommer prata en hel massa blandade saker idag, Torbjörn. Vi har en hel del på våra lappar. Det är dieselpris och det är lite artskydd och virkespriser. Och vad har du mer?
Ja, kollagring, gallring.
Ja, kollagring.
Kollagring, ja. Och framförallt ut och hugg.
Ja.
Skrev jag på min lapp här. Jag har fusklapp idag, det är ju fantastiskt. Jag står faktiskt, jag är långt hemifrån idag. Jag är på väg till min stuga, så jag stannar efter vägen och är på sån här Västgöts platåberg här i solen. Så det är inga korpar och det skriker tranor och allt möjligt. Det är underbart, är det?
Ja, ja.
Underbart, långt ifrån den krassa verkligheten som vi har i världen.
Ja.
Den hemska verkligheten.
Vi är lyckligt lottade.
Ja, det inser man ju nu.
Vi tar kanske inte tillräckligt vara på det, kanske. Om jag ska tala för mig vilka själv små, i alla fall.
Vilka små problem vi har.
Ja.
Om man börjar granska det.
Ja, kläppte nageln för långt in så det liksom gör lite ont i fingern.
Ja. Ja, vad är det? Men ja, nej, men jag är laddad. Jag har tagit med motorsågen i bilen. Jag ska ta ner ett päronträ. Jag ska inte vara skogshuggare, jag ska vara arborist, men jag ska nog inte klättra, tror jag. Jag klipper det nerifrån och upp.
Ja, det kan vara lika bra.
Jag kommer upp med någon liten stockstump där till bandsågen sen. Vad det lider.
Ja, just det. Oj, nu tappar min lapp. Pratar du, Torbjörn, så ska jag gå och hämta den.
Ja, nej, men jag tänkte vi kan väl börja med sen vi pratade förra gången på fredagen där, så har vi ju faktiskt haft en skogsträff hos Tondemåla i lördags. Det var mycket trevligt.
Ja.
Vi var nästan 50 personer och blev guidade i hans skog och tittade på en massa olika saker.
Ja, precis.
Och det som slog mig, eller ja, det som jag tyckte var väldigt intressant att se, det var ju, jag vet inte, för er som inte känner Tondemåla, så är han en skogsforummedlem som bor just i platsen som heter Tondemåla. Han heter Fredrik, han också till vardags. Men han är ju ett, vi brukar säga att han är ett orakel. Han håller ju på med planläggning och sånt, utbildning och planläggning i skogen på Södra. Och han, ja, det, är liksom, det finns inget som inte han vet om skog på något sätt. Va? Han är som ett uppslagsverk. Och därför är det kul att se hur han sköter sin egen skog, tycker jag.
Ja, och sen så har han ju extremt någon form av fotografiskt minne, kan man säga. Så han är brutal på skogsmätningen.
Jag tror han kommer ihåg varenda provyta han har gjort i hela sitt liv.
Ja, i princip. Med... Jag har ringt honom några gånger när vi höll på och mätte och greja här uppe. När han har hjälpt oss här i Värmland då, för ett par år sedan, tre år sedan. Och då var det ju något sånt här granbestånd norr om rekordgraden i Mörnbacka. Ja. Och jag var där och mätte med, jag tror jag hade Katam-appen och gjorde en liten grej på det. Och så var runt och filmade lite. Och så. Jag hade ju i mitt fotografiska minne så hade jag liksom, jag för mig att vi pratade på att det var 50-årigt och att det höll strax under 700 fastkubikmeter på hektaret eller något sånt där. Ja. Så det var ett brutalt bestånd var det ju. Men då tänkte jag, vad stämde detta? Så ringde jag Fredrik och så svarade han. Och så, jag står ju här. Ja, jag vet precis vad du menar. Det är 738, var det där du står nu. Jädrar, tänkte jag.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Han hjälpte oss när vi hade gallringsdagarna med inventeringen. Och han behövde knappt ta pinnar med provytorna, utan han visste vart han var.
Han är verkligen extremt duktig.
Ja, nej, men det som var intressant, vi tittar på, han har ganska bördiga marker på fastigheten, bra granmarker och mycket gran som har runt 30-40 års åldern, och just hur han hanterar de här bestånden. Vi tittar på ett bestånd som var planterat 84, där han har gallrat försiktigt. Han har ju kört med en liten Vimex man använder och plockar ut virket med. Manuell hugger ofta, eller har en H8 har han haft ibland, har haft inne, men han kör ut med små maskiner då. Tar ut lite för att hålla ihop beståndet liksom, va? Och det här liksom beståndet var ju hur mycket virke som helst, knappt 40 år, och hans inställning var att det ska inte gallras mer, det är över 20 meter högt, och ja, vi tittar liksom på en del tycker att ja, men det här borde man ta ut och det här borde man ta ut, men alltså liksom att alla de här mindre granarna som står och ser undanträngda ut, de kommer leva efter 10 år de också, för att de självgallrar inte så snabbt. Och ja, men dör någon till de minsta så gör det inget, för det är de minsta utan de andra. Men däremot om man öppnar upp beståndet så har man direkt problem då.
Ja.
Däremot får man ju ta en tidig slutavverkning då. Det blir lite plantageskogsbruk. Det här var ju ett bestånd som var på gammal åkermark till exempel då.
Ja.
Slutavverkning 50 år kanske eller något.
Ja, nej, men gå in i det har vi ju pratat om många gånger. Och det är ju väldigt viktigt att vi synliggör det faktiskt. För det här med att det är ju högriskprojekt. Gå in i ett högre bestånd av bördig gran är ju lite som att köpa Rysslandsfonder idag ungefär.
Ja, men alla som var med där i princip var överens om att kommer det virkesköpare hit liksom, att det är ju direkt gallring. För att tittar man i gallringsmallen så okej, höjden är för hög, men för 17 är det ju jättemycket virke. Här får du jättebra netto på en gallring. Och det får man säkert, men de har glömt bort att 10 år senare så har man ju förändrat kalkylen i slutavverkningen avsevärt då.
Ja, risk för ebbröd.
Ja, men det är risk för ebbröd, och det är inte bara det, utan det är risk för skador. Man får liksom stormskador, man får barkborreskador, man får känsligare skog man öppnar upp den.
Ja.
Det är klart att de här, ett sånt bestånd är ganska uppjagade kronor, och det gör ingenting så länge det håller ihop. Men ja, gallra granen tidigt och försiktigt, och sen så var försiktig och gallra i äldre bestånd. Men det här jag läste igår, fick jag i min hand ett kollagringsavtal som en svensk skogsägare har upprättat direkt med ett företag som vill sänka sin kolbelastning. Det tyckte jag var intressant.
Ja.
I gallringsskog.
Ja.
Och det är ett företag som håller på med IT-relaterad verksamhet, som även om de kör elbilar och värmer kontoret med pellets så gör allt de kan, så har de ändå ett avtryck kvar, för att de har produkter som tillverkas, och det blir liksom de har en koldioxidbelastning, och det vill de göra någonting åt då. Och då har de haft en miljökonsult som har gått igenom hela deras verksamhet och beräknat hur mycket koldioxidavtryck har de på ett år. Kommer fram till att de har 30 ton koldioxid per år som de inte kan liksom få bort. Och det här företaget vill inte köpa in sig på något afrikanskt planteringsprojekt, utan tyckte att det är bättre att ha det i Sverige, svensk skog.
Mm.
Och har etablerat direktkontakt med skogsägare och sagt att jag vill arrendera så mycket skog utav dig som binder 30 ton kol per år.
Mm.
30 ton koldioxid per år. Så när skogsägarna och de gemensamt räknar ut, eller miljökonsulten räknar ut, att det går åt ungefär 3 hektar. Ja. Och för detta får skogsägaren 8 000 kronor per år, per hektar.
Mm.
24 000 kronor för de här 3 hektarna.
Det är svårslaget.
Ett avtal på 30 år. Ja, 30 år i tallskog.
Mm.
Som är gallrat försiktigt en gång och sen står liksom och ska växa i 30 år.
Ja.
Det är inte färdigt för slutavverkning att stå.
Skickar det till en nuvärdeskalkylator på skogsbolagen?
Ja, 8 000 kronor per år i 30 år framåt för ett bestånd som du fortfarande äger och kan avverka efteråt. Alltså det är ju äta kakan när den går. Va?
Ja.
Det är klart, när den där kalkylen börjar sprida sig så kommer det kommer bli väldigt intressant för skogsägare.
Ja, det, absolut. Det har vi pratat jättemycket om. Men de går väl lite före den stora plogen naturligtvis, men du har ju EU som ska komma med ett sånt här förslag nu. Ett ramverk alltså. Det är inte att EU ska vara och blanda sig in och nypa pengar och fram och tillbaka, utan det ska vara ett ramverk.
Nej, och det här är ju,
så att det blir lika
det
för alla.
Det här är ju inte något bidrag eller något EU, utan det här är ju ett bolag som faktiskt betalar för att sänka sitt kol.
Ja.
Och sen kan man ju säga att okej, men den här skogen hade ju stått där ändå, det här är ju bara greenwashing. Det är ju ett sätt att se det på. Men, ja, men varför inte skogsägaren får betalt för något som han binder ju kol?
Ja.
Den där kolen som skogsägaren binder, den ingår ju i Sveriges LULUCF-kalkyl som ju många gärna skulle vilja med kapitalisera på.
Ja, men herregud. Och sen så återigen det pragmatiska synsättet. Det är ju liksom, alla kommer inte göra det, men gör tillräckligt många det här så kommer det att göra så att virkespriset äntligen kanske kommer upp till rimliga nivåer.
Ja.
För de kommer inte åt gallringarna då. Utan det är låsta skogar från gallring. Och det är det som... Blir det tillräckligt
det många? Man låser ju den här skogen för att gallra den en gång till innan att sluta väg. Det kan ju hända, det är tallskog det mesta, att efter 30 år kanske går in och gallrar lite in och ställer så här, en timmerställning eller någonting sånt här, eller tall tål ju att gallras lite. Men fram tills dess så kommer det inte att komma ut något virke till industrin därifrån, och hade han inte gjort det här avtalet så kanske det hade blivit en gallring till, det vet man inte då. Mm. Så att det är klart, lite gallringsvirke kan ju försvinna, men det försvinner ju inget slutavverkningsvirke. Det kommer ju bli mer.
Ja, absolut. Nej, men jag tycker det är jättespännande. Och än så länge så är det ju extremt hårt motarbetat av skogsindustrin. Så det har ju fått en stämpel på sig att vara liksom det mest illa man kan hålla på med. Och det måste man se igenom, för det är det ju inte. Utan det handlar ju, allting är ju rent krasst och skärt, så handlar det om pengar och få så billigt som möjligt till den svenska skogsindustrin, så billig råvara som möjligt. Ja. Och det är ju det inte blir då om du börjar låsa in skog och äger den och har den kvar och allt vad det nu kan vara. Så man måste se igenom det, för det är ju ytterligare ett intäktsben för skogsägaren som jag tror kommer.
Ja.
Och det är ju hur kul som helst. Det får inte bara motarbetas.
Ja, men det är jätteintressant. Då.
Nej.
Ja, men jag ska åka och titta på den här skogen och träffa markägaren och göra ett reportage på Skogsforumen där i nästa vecka förhoppningsvis, eller i alla fall i de närmsta veckorna.
Ja.
Så att jag tycker det är skitintressant att se. Och det är jätteenkelt gjort. Liksom. Det är inte allt komplicerat, utan det är enkel och smidig lösning.
Nej, och sen så kan vi koppla tillbaka till äganderätten, som är en brinnande frågan. Den har ju liksom varit återaktuell nu med artskydd och allting sånt. Om det nu smutskastas och det ska motarbetas med att sälja kolsänka i skogen, är inte det att motarbeta äganderätten också, ställer jag mig frågan då?
Jo.
I den allra högsta graden, skulle jag vilja säga.
Omyndig förklarar ju skogsägaren att kunna fatta egna beslut utan bli tvungen om.
Ja, hitta inte på några dumheter, har vi ju sett att det står.
Nej. Ja. Och jag menar det här liksom argumentet som används då, att ja, men ska vi liksom spara skog och skit i och använda skogsindustrin för miljövänliga produkter för att EU ska, andra länder ska få fortsätta släppa ut sin skit liksom, så handlar det ju kanske inte om det i det här fallet heller, utan det är ju många företag som har utsläpp som inte går att komma åt riktigt.
Ja.
Många utsläpp kan man ju göra något åt, men en del kan man inte.
Ja, nej, men det är ju ett system som ska föras in på en rimlig nivå, och jag tror att det kommer det att göra. Jag var ju hälsa på han som håller på med biokol. Och han berättar ju att han säljer ju kolsänkan från biokolen på en börs i Finland. Men han är ju så pass framåt så han får ju erbjudande via den här digitala tjänsten. Att det ploppar ju till i mejlen och så säger det, här har vi liksom ett företag som vill köpa kolsänka av dig. Och så får han ta beslut. Och han sa ju att han har ju nekat flera som han ser liksom att det här är alltså på gränsen till eller greenwashing. Ja. Och då skiter han i det. Ja. För det ska liksom kännas bra. Ja. Och jag tror det är dit hän som det kommer. Så det handlar ju inte liksom om att roffa åt sig några smutsiga pengar på kortsiktig tid. Och, utan, för det är ju inte det handlar om. Så det är ju den där debatten måste komma upp på den nivån. Mm. Och man kan ju fråga sig då, om nu de som är så extrema motståndare till det här, är det ju oftast så att man känner sig själv bäst.
Ja.
Då kan man fråga hur mycket smutsiga pengar det finns där då. Med Europas lägsta virkespriser, hur de nu har lyckats fått det i Sverige och så vidare och så vidare.
Ja, det är ju fascinerande just det med Europas lägsta virkespriser. Det har vi ju mantrat om, och det hade ju faktiskt Danske Bank uppe i sitt nyhetsbrev. De skickade ut ett nyhetsbrev i veckan som gick här.
Ja.
Och jag skrev en kommentar om det på Skogsforum. Jag tycker att i grunden så är de här nyhetsbreden, de är ju skitbra, för det är jättebra analyser av virkesmarknaden, världsmarknaden och så vidare. Men rekommendationerna som blir baserade på de här analyserna, då blir allt mer skruvade någonstans då.
Ja.
Och det är ju... Det är en sammanfattning, det skriver till och med Danske Bank då, och de har tagit hjälp av Håkan Ekström på VRI som vi har refererat till ibland. Så skriver de ju att vi har Europas lägsta virkespriser, man till och med ett diagram. eller timmerpriser, och att efterfrågan kommer att vara jättestor, timmerpriserna på väg upp. Det är brist på timmer, brist på massaved. Det kommer fattas flera hundra miljoner kubik timmerstock i världen de kommande 10 åren som ska fram för att man ökar träanvändningen så mycket. Mm. Och man ökar användningen av massa så det går åt mer där också. Men trots det här då, och de skriver själva att man kan förvänta sig prisuppgångar och förvänta sig kanske till och med renässans för lövsågverk och allt möjligt så. Men trots det så är rekommendationen att ut och hugg nu.
Ja.
Och då tar man lite Ukraina-krisen som intäkt att ja, hade det inte varit för det här så hade vi... Samtidigt som man säger att Ukraina-krisen tar bort massor med trävaror och kommer att hetta upp trävarumarknaden ännu mer. Mm. Så råder man skogsägare att de ska ut och hugga nu. Men det ska de ju absolut inte. De ska ju vänta, priset kommer ju gå upp.
Ja, absolut.
Och det är ju så basalt, det är ju regeln om tillgång och efterfrågan.
Ja, ja, absolut.
Det borde ju banken kunna om någon.
Ja. Nej, men de värnar väl om sina intäkter, banken, i sin tur. För ponera man med tanken att Danske Banks kunder i form av skogsägare skulle få hutlöst bra betalt och börja betala av lånen, så är det ju en jättedålig affär för Danske Bank.
Men sen är det också så att det inte bara skogsägare, men Danske Banks kunder. Jag såg någonstans i Billerud Kors när jag skrev någon finansieringsride att någon del av det finansieras av Danske Bank.
Jo, absolut.
Det är... Så att, ja. Nej, men...
Nej, men så är det, och det är superviktigt att vi håller kvar på det här, så lyssna noga när vi säger det här. Nu kommer det alltså Norrskog eller Norra Skog, Mellanskog och idag Södra har skickat ut fläskiga nyhetsbulletiner om att de tar ett helhetstag på och höjer virkespriserna rakt över.
Med en hundring eller två då, eller?
Ja, det skulle väl kanske vara 300 rakt över. Då hade man ju liksom, det hade ju varit skäligt.
Wow.
Om man ska vara riktigt. Men det är ju, ta bort en nolla. Södra höjd idag med 30 kronor. Och gå inte på detta, för det är ju en skymf alltså. Det är tragiskt är det, att de höjer så lite. Så det är bara, håll igen på virket.
Ja. Och tar vi sågverken nu, så sågverksverksamheten och även massabruken också. Men sågverksverksamheten som gjorde rekordvinster i fjol.
Ja.
Nu är deras trävarupriser uppe på toppnivå igen. De som gnällde över att priserna gick ner, att det var fritt fall i höstas. Då.
Just.
Men priserna sticker ju så det bara skriker om det i USA. Nu kommer det eldas på ytterligare på grund av trävarubrist när Ryssland stängs då.
Ja.
Och Belarus. Så det kommer ju bli en sån överhettad marknad. Och jag läste skogsindustrierna skicka ut en rapport över året. Det var ungefär samma sak där. Och där, alltså det är konstigt att läsa det på något sätt. För att det är som att de framställs som att det är lite bekymmersamt. Att det är brist på trävaror. Marknaden kommer i obalans. Liksom. Det är som att man inte vill... Man försöker liksom tona ner det här champagnejublet i bakgrunden på något sätt. Att wow, nu kan vi... Ja, det blir så konstigt att läsa det på något sätt.
Ja. Nej, men det jag menar, titta på helheten. Du kanske har tittat på en gallring i fjol, så kanske den gav, om det var riktigt, riktigt bra, 90 kronor kubiken i netto. Men då snackar vi, då var det riktigt bra förhandlat. Och så tittar vi på vad era skogs...
Och breda vägar och hårda uttag.
Och så tittar vi på vad era skogsindustrin tjänar under fjolåret. Det är alltså en vinst, sammanlagd vinst, på troligtvis lite över 40 miljarder.
Ja.
Gjorde de i vinst.
Ja.
Tillsammans.
Det kan man räkna ut per kubikmeter. Hur många kubik? 75 miljoner kubik. Vad blir det?
Ja.
Det blir mycket pengar.
Jo, nej, men det var ju, för jag skrev lite om det på Skogsforum nu under veckan, att delar man på vinsten. Säg att de hade nöjt sig med 20 miljarder och skickat 20 miljarder ner till gräsrötterna. Det hade ju motsvarat ungefär 300 kronor påslag på virkespriset rakt över.
Ja.
Och det är det man ska
ha. Och det
ha.
Är ju så att... Och nu är det ju så att entreprenörerna måste ju ha en kompensation för dieselpriset. De måste ju ha bättre betalt så att de inte gör konkurs. För att till skillnad mot skogsindustrin så är det ju en realitet för en entreprenör att den risken är ju inte så långt bort.
Nej.
Och jag menar med de dieselprisökningarna som är nu, så måste man kunna höja priset. Och normalt sett så finns det ju bara ett ställe att ta det ifrån, och det är ju från virkespriset.
Ja, visst.
Det är ju, nu skrev Södra i sitt pressmeddelande att de skulle kompensera entreprenörerna utan att det gick ut över skogsägarna eller medlemmarna. Men det tror jag man kan säga att det gjorde ändå när man inte höjde priset med mer än 30 kronor fubben.
Ja, ja. Herregud.
Så att, ja. Så det är ju...
Nej, det finns att jobba med. Så jag tycker att men det viktigaste här och det som vi trycker på, det kommer vi att tjata hål i huvudet på alla som vi träffar på. Men det är ju fortsatt Europas lägsta virkespriser.
Ja.
Det är skandal och det är kris alltså, skulle jag vilja säga.
Och timmer, svenska skogsråvaran eftertraktad som 17. Sågverken vill köra så mycket de kan.
Ja.
De har inte så stora lager kvar längre. Så de kommer att behöva liksom köpa timret. Att det finns inget timmer för sågverken att importera i dagsläget.
Nej.
De måste köpa det på hemmaplan. Så håll igen på virkesförsäljningen tills ni får skäligt betalt. Det är väl en... Och speciellt nu när vi ser att virket försvinner från Ryssland och Vitryssland. Då. Ja. PFC, FSC har satt stopp för allt virke från de här områdena.
Ja, absolut.
Till exempel.
Ja.
Och det kommer att slå stenhårt.
Ja, det kommer det att göra. Så jag tror ju att jag är fullständigt övertygad till och med om att den som lyckas hålla ut, om tillräckligt många gör det, de kommer ju att få skäligt betalt. Då kommer det att bli bra.
De kommer få mer än skäligt betalt.
Ja, för det är alltså så att det blir ju total katastrof i skogsindustriledet om de inte får den här råvaran.
Ja.
Så det är det första de kommer göra. De kommer inte tala högt om det naturligtvis, men de kommer ju att ligga och bara tokhöja tills de får virket, för de måste ha det. Och att bara släppa iväg det då för 300 kronor fubben för massaved till exempel, eller 550 kronor för normaltimmer. Det är liksom att ge bort det idag. Du ska över 1000 spänn på normaltimret. Det bara är så.
Och speciellt i norra Sverige där det är väldigt, där det är för lite konkurrens emellan köpare på timmer då, så är det enda man kan konkurrera med, det är ju leveransbojkott. Håll igen.
Ja, men absolut. Det är ju det
som...
Det
finns inget annat. Då.
Nej, och i grund och botten så känns ju det ganska enkelt. Att bara tjura till sig och inte svara i telefon.
Nej.
Lägg locket på.
Ja.
Gör tillräckligt många det, så ska ni se att över en natt så kommer det bara att...
Inte, det kommer inte ta lång tid.
Nej, listpriserna kommer nog inte visa sig. Men med premierna, alltså med de här unika avtalen, så kommer det att skeppas. Det kommer... Där finns det, för virket ska fram. Det bara är så.
Det ska det.
Så jag tror det är skitviktigt.
Ja.
Så jag tror inte vi kan prata tillräckligt mycket om det faktiskt, utan det är bara, det måste fram det här. Det är otroligt viktigt alltså.
Ja, det är det. Men...
För det är ju så, man blir ju förbannad när man ser liksom de skickar ut nyhetsblänkar på att nu höjer vi minsann med 30 kronor. Det är en skymf alltså, idag. Det är en rejäl skymf. Man blir arg.
Det är jättedåligt.
Ja, visst.
Det fattas en hundring på massaveden om man jämför med Finland till exempel.
Ja. Definitivt.
Och det fattas väldigt mycket på timret om du jämför med...
Ja, idag ska vi säga också då. För man kan inte ta sikte på egentligen på dagens priser i Finland, utan man ska följa virkesprisutvecklingen i Finland, för den kommer garanterat att gå upp nu med Ukraina-krisen.
Den kommer att dra.
Ja, och de finnarna är bättre än oss på det här. Av någon anledning. Så det gäller det ju att ligga och fiska på. Det ska vi försöka vara duktiga med att återkoppla hur prisbilden kommer att se ut där. Men det kommer ju garanterat att gå upp alltså.
Ja, det gör det.
Garanterat.
Och något som kommer att vara hårdvaluta, det är björkmassaved.
Ja, det tror jag.
Det är stor brist och stor efterfrågan på ved, inte minst. Alla preppers som ska ha kaminer och grejer efter sina hus.
Ja, framöver. Definitivt.
Folk får en helt annan inställning till osårbarhet, eller vad kallar man det?
Ja, visst. Det går ju, det finns ju knappt något överpris på det då.
Nej.
Det kanske går att sälja lösmeter i björkved för 10 000 kronor fubben, eller metern.
För den som utnyttjar situationen, så kommer säkert sådana tillfällen också.
Ja, naturligtvis. Men, så ska man ju vara rimlig i dem. Man ska ju inte liksom vara ful naturligtvis. Nej. Men det är ju det läget vi är i idag. att du kan ha en lång kris i Ukraina. Du kan få en stor, den här stora energikrisen de pratar om nu. Och då är det ju klart, ja, då kommer det ju gå dit hen alltså.
Hela Europa ska ställa om sin energistruktur i dagsläget, ja, på ett väldigt snabbt, så fort det bara går. Man kommer att få jobba med alla tänkbara typer av alternativa energislag, inklusive biobränsle.
Ja.
Och väldigt många vill öka sin egen säkerhet och oberoende någonstans. Så jag tror att det här med att sätta in en vedkamin i huset för den som inte har det, det kommer bli rusning efter det.
Ja, det tror jag definitivt. Och tänk då vad tråkigt som skogsägare att ha bokat en gallring nu och får 50% uttag och 6 meters vägar. Och så skeppar du iväg det för 75 kronor för bundet då. Det är ett massabruk. Ja. Det är liksom, ja, tänk tanken, nej, att gör inte detta. Utan skogen har ett mycket högre värde än det.
Ja, det kommer vi få se i år.
Ja, det tror jag.
Men du, folk hör av sig fortfarande. Du fick något intressant. Jag vet inte vilken form kontakten var, det var någon som ringde dig eller om du var, vi angående det vi pratade om förra veckan när det gällde skördardata.
Ja, jag har inte hunnit återkoppla till honom än, så det känns lite konstigt att prata om det kanske idag.
Ja, okej. Okay. Då tar vi det nästa fredag.
Ja, det kan vi göra. Absolut. Men annars har vi ju, veckan som gått har ju präglats av dieselprisdiskussioner på Skogsforum. Det tänkte jag vi kunde prata lite om. Där är det ju naturligtvis det är ju tufft för oss privatister, kan man säga så. Privatbilister.
Ja, det är det ju. Ja. Många har ju kanske möjligheten att man kan ändra sina körvanor eller kanske till och med har ett ekonomiskt utrymme. Så att man vet ju varför priset går upp idag. Och man vill ju inte liksom att man ska vara beroende av rysk diesel och gas och annat, så att man kan ju säkert vara beredd att bita en del sura äpplen för att klara och förändra den situationen.
Ja, det tror jag. Men tittar du på åkarna och skogsentreprenörerna,
ja, transporter,
där är det mycket värre alltså.
Ja, de måste ju kunna ta ut av sina kunder,
ja,
i första läget på något sätt, och sen är väl frågan om staten kan göra något på skatten, för det är ju en, det är väldigt progressiv skatt på bränslet i och med att man har en procentsats och så har man moms på skatten och så vidare. Så blir ju, det blir ju liksom, ja, höjer man dieselpriset med en krona så ökar ju skatten väldigt mycket. Det går ju givetvis i justeringar där också, det kanske kommer, jag vet inte.
Ja, det kanske det gör. Det får vi väl se. Men det är ju en prekär situation, helt klart. Och samtidigt en paradox mitt i allt det här. Nej, för det har vi ju också diskuterat lite, att det ska ju till en omställning. Vi ska ifrån det fossila.
Ja, ja, det kommer gå fort nu.
Ja, fast det går ju lite för fort nu då kanske.
Ja, lagom finns inte.
Nej, det kanske är så.
Nej, nej. Nej, men man förstår ju vilket enormt oljeberoende som samhället har. Alltså hur svårt det kommer ur det när man ser vilka enorma mängder med olja och gas som importeras ifrån, enbart från Ryssland och till Europa.
Ja.
Och inse vad som krävs i volymer. Du har räknat vad det motsvarar i virket till exempel om man skulle byta ut mot biobränsle. Men vad man än byter mot så är det ju enormt stora omställningar.
Ja, det är det. Men det tycker jag är ganska viktigt faktiskt att ha den bilden. För det var lite därför jag gjorde den tråden. För det är ju faktiskt så, skulle vi ställa om Europa och ta bort allt fossilt, naturgas, olja och kol, så skulle vi behöva hugga i princip, ja, lite över, tror jag, tillväxten per år på hela Europas skogar. Ja. 550 miljoner fubb ungefär behövs för att ersätta det här. Ja. Så det är ju
så
stora volymer som används alltså. Och jag tror att jag är den första att skriva under på det, att är man svensk så är man lite, man är lite förblindad av hur det fungerar här i Sverige. För det här klarar vi det. Vi är väldigt få människor i det här landet och vi har väldigt mycket skog. Ja. Och där har vi klarat omställningen. Men går du ner i Europa så finns det ju, det är ju omvänt.
Ja, lite skog och mycket folk.
Ja, hur många bor det i Tyskland? Ja.
80 miljoner har man sagt förut, när det var 8 i Sverige var det 80 i Tyskland, så var 10 gånger fler, men de kanske ökar som vi har gjort, men någonstans där kring, ja, i alla fall.
Nej, men det är ju bara att leka med tanken, det står alltså 10 Fredrik i Tyskland nu och poddar med 10 Torbjörn.
Ja, typ så. Ja. Vad kul de måste ha det då. Men du, det är kul.
Ni får ursäkta oss, vi missade tidräkningen detta avsnitt så inspelningarna avbröts. Men naturligtvis önskar vi alla en riktigt trevlig helg, så ses vi, och, eller vi hörs rättare sagt, nästa fredag. Hej då!